Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej kära du lyssnare och välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Det här är ju podden då vi snackar föräldraskap och barns utveckling. Något som ju liksom känns som en naturlig utveckling då av just Vattnet går. Och mer utveckling, ja då har vi också i mammagruppen på Facebook. Ni är väl med där, hoppas jag. För där snackar vi ju om allt möjligt och stöttar varandra och peppar och sådär. En otroligt mysig grupp om jag får säga det själv. Idag ska vi prata om föräldrarollen med min kära vän och kollega designern Valerie Aflalo. Valerie har 3 döttrar i åldrarna 13, 7 och 4. Och i föräldraskapet har hon upptäckt att ja, det är inte så jäkla roligt att leka egentligen. Och hur är det egentligen? Måste man leka med sina barn? Och hur gör man när döttrarna börjar bli äldre och samhällets normer om utmanande kläder för tjejer blir en verklighet? Om det ska vi prata om nu.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil.
Du har ju 3 döttrar, Valerie.
Ja.
Hur ofta leker du med dem?
Ja, nu blir det ju rakt på sak här. Jag leker. Nej, men det är lite så här en sån grej som man funderar på mycket, som jag funderar mycket på det här med leken, för att jag har ju barn i 3 olika åldrar. Så minsta tjejen är 5 nu, Bianca är 7, fyller 8 och Nicolettan är 13 fyller 14. Så, alltså, i dagarna här nu. Och de kräver ju olika typer av lek, alla tre. Mm. Bianca vill gärna till exempel att, alltså, leken för henne nu för tiden kan vara att vi hjälps åt att måla naglarna och lite sådana saker. Men Leonis lek är ju mer fantasilekar och att man är, ja, man leker liksom med, så här, i någon koja eller att det är någon liksom lego och sådär. Mm. Och jag har väl känt ibland att det där är ganska svårt att hänga med på, just för att man så himla lätt tappar fokus för att man är så otroligt ovan vid den här barnsliga leken i ens liv. För det är så mycket som är på allvar när man är vuxen, och att liksom kapa det och bara sätta sig ner och leka, den gränsen kan vara ganska svår att liksom ta sig över, så att man fullt ut kan känna nu ska jag leka. Och jag tror liksom inte att jag är så bra på den där leken. Jag är ju mer pysselleken möjligtvis liksom så. Men jag kan tycka att jag kan känna att jag får dåligt samvete när hon kommer. Mamma, kan inte du vara i den här kojan och kommer jag servera dig något och så. Och så leker vi lite en stund och sen så känner jag att här, jaha, men vad händer nu då?
Vad gör vi nu?
Jaha, okej. Alltså det är liksom lite av en utmaning kan jag känna för mig, det här med att liksom leka på den typen av lek tycker jag är svår, när rolllekar.
Alltså jag håller helt med. Jag tror att jättemånga känner igen sig i det. Jag kan bara så här, min son Rocco är verkligen, han älskar ju bilar och dinosaurier nu.
Mm. Precis som du.
Superpojke, verkligen.
Superpojke.
Ja. Och då är det verkligen så här, nej, ska vi leka bilar med mig? Och man bara, det är klart att jag ska leka bilar med dig. Väldigt ofta blir det också så här, man känner också att man kommer med det här mammasvaret, eller föräldrasvaret. Bara, mamma ska bara. Jag ska bara fixa det här först.
Ja.
Nu måste jag fixa frukosten först, bara Rocco. Sen kan vi leka bilar.
Eller ta disken.
Ja,
eller
precis.
Man ser att man måste göra.
Exakt. Och då känner man sig så tråkig.
Ja.
Men sen så blir det ju då, liksom, sen när man väl sett kanske hänga med och leka bilar, så kör vi runt. Ett var till. Runt.
Det kanske är så det nu, när de kanske inte vill ha så mycket mer. Man ska bara fortsätta.
Men det är ju verkligen så här, och då är det ju i mitt huvud så här, ja, men då är det kul två varv. Då har man liksom ångan uppe och bara, nu kör vi Rocco. Så när man gjort det två varv, då har man liksom inte riktigt ångan uppe riktigt. Medan han vill köra 20 varv till.
Ja, men exakt. Och det är ju naturligt att man är så som vuxen, men det är ju otroligt svårt.
Och, så får man dåligt samvete, som du säger.
Precis, det ger mig så himla dåligt samvete. Och så. Men ett litet trick i det hela är väl att liksom, jag kommer på så att om jag själv kommer på någonting som jag tycker är roligt att göra, en lek som till exempel jag tycker om att måla, och så här, då blir det ju mycket lättare för mig att vara med och leka, eller kanske leka med lera, det tycker jag också är mycket roligare då, än att liksom så här rollleka och sånt, och det tycker ju Leonie också är kul. Så att så, men det är mycket som du säger, att man sitter och leker med den här leran, så bara ena hörnan så ser man bara, gud, där är den där tvätthögen. Åh nej, jag måste ta tag i det igen. Och sen bara, åh nej, disken, just det. Och så ringde det.
Ja.
Speciellt nu under de här coronatiden, när man ska kalla det, när man har, när liksom jobb och fritid har flutit ihop med kanske barn hemma och så. Så har det varit extra svårt, tycker jag, liksom, att särskilja på det här med när leker jag och när jobbar jag. Och mejlar och jag pratar med barnen samtidigt och så. Så det har ju varit extra svårt, tycker jag, nu. Att kanske, att liksom ge mig själv tiden. Jag tror också det är kanske lite grann som egenföretagare, så jobbar man ju lite hela tiden. Så det är inte så att när jag kommer hem så har jag slutat jobba, utan jag är ju hela tiden i tanken på att jag ska jobba eller att jag ska avsluta något projekt eller börja något nytt eller så.
Men det är svårt att komma ur vuxenlivet liksom, och leva sig in i den, liksom barnets värld i leken.
Det är konstigt att det är så ändå. För att jag vet själv, som barn var jag otroligt lekig. Eller förstår jag menar. Super mycket fantasi. Jag vill aldrig sluta leka. Och så här. Varför har jag tappat
undrar när
det?
Undrar den försvinner.
Ja, när försvann den och varför?
Kan du, och det här är ju också intressant. Du och jag pratade lite om det här innan vi spelade in. Att vi kan ju inte minnas att våra föräldrar lekte med oss.
Nej,
nu vet man ju inte om det är en efterhandskonstruktion.
Ja.
Eller om man kanske får fråga dem hur det var. Men man, jag kan inte minnas att det var den pressen på föräldrar att leka, ständigt vara med och leka. Liksom.
Nej, men det
jag tycker ofta att vara så här, spring triva runt huset. Det sa de alltid till, oss. Bara, vi vill göra någonting. Ja, men spring triva runt huset först. Man bara, okej.
Okay. Och,
och så sprang man.
Ja, jag vet. Eller så här, nu räknar jag så får du springa upp i ditt rum. Och så bara, ett, två, tre. Nej, alltså jag måste då, vi får nog ta och fråga våra föräldrar där. Jag kan inte heller minnas att de lekte så mycket. Jag minns nog bara så här att vi gjorde utflykter tillsammans kanske, sådana saker. Men den här liksom leken som det var, som vi pratar om här, den tror jag nog inte liksom att de var med på. Nej. Alls.
Man kanske tvingade dem att komma och handla i ens låtsasaffär någon gång.
Ja, men liksom lite sådär. Så. Och sen så också minns jag, det jag minns är väl med det här, jag kommer ju från Skåne och har varit mycket på stranden som lite med mina föräldrar och mina morföräldrar, och där vet jag att jag byggde väl sandslott ihop och lite sånt.
Ja, och när det gäller spottiga lekar så det har det ju alltid varit enklare, och det känner jag ju själv också att det är enklare och roligare för mig att haka på. Och ska vi kasta en boll till varandra?
Ja, men exakt, det känner jag med.
Det har inga problem med. Nej. Det är ju just de här fantasilekarna som är svåra. Så det är nog någonting med fantasin.
Ja, vi måste jobba med på den. Ja, men lite så där fantasin och släppa garden och liksom vara den där lilla apan som de vill att man ska vara.
Men det är också intressant. Ja. Släppa garden och kanske vara okej med att vara lite liksom tramsig.
Precis.
Eller liksom,
ja, att släppa på sitt så här vuxen jag.
Ja, exakt.
Dina lilla flickan igen som köper och säljer läsk i tältet.
Ja, exakt.
Jag vet inte.
Men du, hur är du på när det gäller så här, för du är ju väldigt pysslig, väldigt kreativ och liksom gör saker på ett väldigt fint sätt. Alltså om man följer dig på Instagram till exempel så vet man att det ser väldigt vackert ut allting.
Ja.
Hur är du på sådär när du ska pyssla med dina barn?
Ja, jag vet. Alltså, det där är ju lite jobbigt ibland faktiskt. Om det är... jag har lite olika pysselkit. Jag har ett pysselkit som är bara barnens. Och då har jag lärt mig lite att ska försöka särskilja på det här. Så att när vi pysslar med barnen, då känner jag bara så här, nej, alltså nu får det bli som det blir. Men det är väl mer som du säger, att om man kanske ska göra smällkarameller, säger vi. Som också ska upp i granen och som kanske jag vill visa på Instagram hur jag gör. Ja, då blir det ju lite svårt där om det kommer in färger som jag inte har tänkt mig.
Eller ett frostklistermärke eller något.
Då brukar jag säga, men Leonie, du tror inte att vi ska kanske hänga den här istället? Så kan man vara lite pedagogisk och liksom flytta runt lite och sådär. Men jag jobbar med det här. Jag jobbar med att göra det lite mer fult. jag har det som projekt. Men det är liksom i mig... Jag har alltid haft ett väldigt starkt färgsinne. Alltså ända sedan jag var liten. Och liksom haft väldigt svårt att blanda vissa färger ihop med varandra. Och liksom kanske någonting jag inte gillar. Alltså så här kreativt så har jag alltid haft svårt att liksom göra något. Jag inte liksom känner själen rätt. Jag vet inte, det är väl bara hur man är.
Mm.
Och då kommer barnen där och så. Men nu då har jag också så här lärt mig att jag tar bara fram sånt jag tycker är fint. Och så får de pyssla med det. Och de brukar inte klaga.
Alltså,
det är mer om det dyker upp något från den där andra lådan. Mamma, jag hade ju den här frostklistermärket här. Det ska vi ha. Nej. Men ja, jag brukar också, man kan ju också faktiskt redigera i efterhand lite grann. Så hänger de inåt i granen kan man ju snyggt bara liksom hänger runt det någonstans där det inte syns. Usch, det låter så hemskt.
Nej, men alltså, här, jag tror att många känner igen sig i det. Att liksom, framförallt det där med att klä granen.
Ja.
Förra året gjorde jag verkligen så här, okej, nu klär vi granen, så lät jag Essie bara go nuts.
Ja,
liksom.
Det är så kul.
Sen hon ju efter ett tag och så har vi haft det mysiga. Liksom. Och sen så när hon har gått och lagt sig så kan jag bara så här, redigera lite.
Ja, exakt.
Och så, det är ingen som märker ingen skillnad. Liksom.
Det finns också ett bra trick där när det gäller garn, att låta dem ha sina egna garner.
Ja, det är bra.
Där kan de få ha liksom, därför uttrycka sig kreativt på sitt sätt. Mm. För det är ju ändå så att min kreativitet kom nu mycket utifrån att jag faktiskt fick lov att uttrycka mig kreativt när jag var liten.
Precis, för det är ju en väldigt jätteviktig poäng.
Ja.
Och det är ju det här som är, och det är också det här med att klä sig till exempel.
Ja,
att man vill ju, att deras egna kreativitet ska få frodas helt fritt. Liksom.
Ja, men absolut.
Utan att störa. Samtidigt som det ju såklart kliar i fingrarna. Man vill in och bara tweaka lite grann.
Du menar leopard och rutigt ihop? Ja, okej. Ja, men det är go nuts.
Men hur tänker du där med kläder och så? Nu har jag en pojke och en flicka. Och Essie blev ju väldigt... från att hon blev 3 ungefär väldigt, väldigt så här bestämd i vad hon skulle ha på sig. Jag fick inte in, alltså så här, hon verkligen visste exakt vad hon skulle ha. Rocco har inte brytt sig någonting än.
Nej.
Jag vet inte om det här är pojket eller flickigt beteende.
Precis,
om det nu finns en sån skillnad i just detta med kläder. Men du har ju tre flickor som sagt.
Ja, men exakt.
Hur ser du på liksom, och du är dessutom kläddesigner och klädskapare, så jag tänker att du kanske har lite tydliga tankar kring hur du vill att barn ska klä sig.
Ja, gud, det låter ju galet. Men nej, men alltså, lite så känner jag väl att när barnen, alltså ska jag säga så här, alla tre barn har haft väldigt olika intressen för kläder och hur de klär sig och ser ut och sådär. Men nu har jag ju då min äldsta dotter, hon klär sig helt själv såklart. Så. Mm. Och vi tittar ofta på kläder tillsammans och hon väljer ut och jag säger, ja, den där kanske du inte kan ha, lite för kort magtröja här, men du kanske kan ha den här stället. Och sådär. Mm. Och då brukar vi liksom gemensamt titta, men där handlar det mer om för mig att jag inte vill att hon ska vara för utmanande klädd eller så. Och sen när det gäller de andra två så är det väl lite så här, Bianca, hon har alltid liksom älskat kläder, men hon vill också vara bekväm i skolan. Och hon, alltså henne har det mer varit så att man får lägga fram lite olika alternativ och så väljer hon ett. Mm. Och det, ett tag var det extremt tjafsigt om det här. Liksom. Det var inte det att jag ville att hon skulle ha något särskilt på sig. Det var bara det. Det spelade ingen roll vad jag tog fram. Jaha. Så ville hon inte ha det. Nej, okay. Till slut hade jag ju plockat fram hela garderoben och ingenting var bra. Och då kände jag bara, nej, nu får du klä dig själv. Mm. Men då bytte vi. Så att Johan är den som nu då tar klädning, påklädning av Bianca. Och efter det har vi inte haft
problem.
Några problem överhuvudtaget.
Intressant.
Bianca går upp som ett S, klär på sig, går ner till frukost. Och hela den delen med det här att hon inte vill ha något på sig, det är helt borta.
Det var intressant. Så det var liksom en liten så här mini-revolt mot mamma
lite
kanske.
Lite revolt där. Så att, och sen när det gäller Leonie så är hon ju lite mer som Essie där. Hon kan ju klä sig lite allt möjligt. Och, alltså, så, jag brukar ju ofta skratta när hon kommer med den här leopardfärgade tightsen och rutiga liksom, jackan och blommig klänning. Mm. Och liksom, hon tycker det är superfint. Och då brukar jag väl med säga, men Leonie, du tror inte att ska vi kolla om det finns en bättre. Alltså så här, då går vi upp och kollar och ser om det finns något som passar kanske lite bättre. Men om det är till förskolan så känner jag strunt samma. Herregud. Det är bara, så länge du känner dig bekväm och liksom, ja, kör. Men det har varit mycket så här, även från hennes sida liksom, inte det, inte det. Så bara, nej, du förklär dig själv. Så. Mm. Ja, jag vet inte. Men det är lite trotsigt där, skulle jag säga.
Men det här med när barnen blir lite större och man också ser till exempel på Instagram och TikTok och alla de här liksom förebilderna som de spanar in, oftast ganska liksom lättklätt, utmanande. Jag tycker redan, jag ser bara 6 år, det är redan en nivå som jag känner oro för.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Kring,
och där Leonie
liksom, kan säga samma sak.
Det hann jag inte säga innan här. Men jag menar, hon älskar ju att ta sin t-shirt och knyta den till en magtröja. Det gör jag ju liksom varje dag. Och vill att jag ska hjälpa henne och sådär. Men jag tänker väl kring det att de kan få ha såna kläder när de är hemma. Och tycker de det är roligt så kan de få liksom dansa och liksom klä sig lite så. Men när vi går ut så vill inte jag att de går ut så. Därför att jag känner bara liksom att det är inte ett sätt jag tycker att barn ska klä sig på. Nej. Utmanande eller så. Och då känner jag liksom.
Har ni pratat om varför där? Eller har du mer liksom sagt nej, bara så är det? Eller
ja,
liksom?
Men nu när du säger det faktiskt, borde man ju förklara sig lite bättre. Jag tycker att det har varit svårt att förklara. Ja. Varför får hon inte klä sig så? Varför får hon inte ha magtröja när hon går ut?
Nej, det är jättesvårt. För det är där också jag har hamnat liksom, för att jag vill. Man blir liksom så här, man vill förklara, men jag är ju 6 år, så det är inte heller jättelätt att förklara liksom sexism och kvinnligt förtryck och allt det där.
Ja.
Samtidigt som man heller inte vill så här, att det ska bli någon shaming i att hon typ att, nej men så där får du inte se ut.
Alltså, nej, men exakt.
För då kommer hon plocka upp det som att det är fel på henne. Det är jättesvårt.
Men man blir så rädd som förälder. Mm. Alltså på 1-3 kommer Leonida. Mamma, knyts min topp här. Jag bara, men gud nej. Det här är min lilla bebis som ska ha en magtröja. Det här går inte. Men precis som du säger, att man är lite mer pedagogisk kanske då. Istället för att jag bara, ah!
Ja, det är så, det skriker inombords. Skriker,
ja,
det är ju så såklart.
Så bara, nej. Ja, men, och så tänker jag så, om jag tillåter den ha det lite grann hemma. Så kanske inte, hon är aldrig känt att hon måste ha den här ute, tror jag. Men det är ju svårt, och det är svårt att förklara, och det är svårt att förklara vad som döljer sig där bakom våra rädslor.
Mm. Just det,
så. Men det får man kanske försöka med. Det är ju så.
Ja, men det är som sagt är väldigt komplicerad. Alltså komplicerad kontext som man har i sig i det, hela det uttrycket liksom.
Ja, men verkligen. Och sen, när det gäller större barn så Nicoletta har ju börjat klä sig mycket i lite så här kortare kjolar och tajta kjolar och så. Mm. Och så igår skulle jag hämta henne på tunnelbanan. Då hade hon haft med sig den där kjolen som bytte om någon gång i skolan där. Så jag trodde hon åkte ju inte iväg i den där kjolen. Hon tog den på sig. Och så kom hon gåendes. Och när hon hoppar in, så alltså hon var ju jättefin i den, så var inte det. Jag bara, men är den liksom inte lite obekväm? Så ja, för hon kom typ snabbt knappt in i bilen. Han bara, jo men den är ju lite, den var nog lite jobbig på sig ändå liksom. Så här, ja men du kan ju ha den på fest eller liksom så istället. Så då kom det sig naturligt. Mm. Men jag kände när hon kom gå, jag bara, gud vad är det där för kort kjol med tajt kort kjol. Och hon är ju lång liksom, långt blont hår. Alltså hon drar ju till sig uppmärksamhet. Så, vilket liksom hon nog själv inte alls tänker på. Men jag såg ju det direkt. Mm. Men man får försöka.
Man vill bara springa ut med en plastpåse och bara...
Nej, döm dig! Ja, det är ju inte heller rätt.
Nej,
liksom,
såklart. Alltså, hon ska ju naturligtvis få ha hur kort kjol som helst. Egentligen.
Ja, egentligen.
Men vi som vuxna så har ju tyvärr den där andra blicken. Liksom.
Ja, exakt.
Och också vill skydda våra barn såklart.
Ja, precis så är det.
Ja, men det är väldigt intressant och som sagt sjukt svårt att prata om.
Det är ju det.
Så där får vi prata med experten helt enkelt. Ja. Se om det finns några råd att komma med.
Ja, perfekt.
Mm. Tack så mycket.
Tack.
Tusen tack bästa Valeria Flalo för dina ärliga tankar om föräldraskapet. Nu över till experten. Och som vanligt är det beteendevetaren Paulina Gonardo som hjälper mig att klura ut ett och annat.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hur är det med det här? Måste man leka med sina barn egentligen?
Nej,
Det måste man inte göra. Forskningen är väldigt tydlig med att det är viktigt att umgås med sina barn och att spendera tid med sina barn. Det är väldigt liksom tydligt att när vi spenderar tid med våra barn, då stärks relationen. Vi får färre konflikter och vi förbättrar samarbetet mellan föräldrar och barn. Det stärker liksom barnens utveckling. Men man behöver inte sitta och leka med barnen. Och göra sånt som man själv inte tycker är kul. Liksom.
Nej.
För det jag tänker också är, om vi tänker oss att vi måste leka med våra barn. Och så gör man någonting som man själv inte tycker är kul. Då kommer ju barnen ganska snabbt märka att nu zoomar du ut här. Du är liksom inte kvar. För det är så tråkigt. Nej. Så att, nej, det finns ingen forskning som säger att vi måste leka med våra barn. Men däremot så det här att vi spenderar tid med våra barn. Och där kan man ju tänka också att man hittar någonting som man tycker det är kul att göra tillsammans med sitt barn. Mm. I alla fall någonting som är helt okej. Typ om båda gillar att gå i skogen. Eller jag och min dotter gillar att åka bil och lyssna på hårdrock. Så då brukar vi sitta och spendera tid så. Och prata musik och sådär. Så man kan hitta andra sätt.
Hitta saker som båda tycker är kul. Liksom.
Ja, exakt.
Och umgås kanske, men precis som du säger, att man är nära. Och så, då tänker jag också så här, då är det ju liksom, kanske då är man inte en dålig förälder om man sitter och läser en bok bredvid sonen som leker med bilar glatt. Liksom.
Nej. Och jag tänker att man också ska vara nöjd och glad över att man har skapat bra förutsättningar för leken. Att det finns en trygg plats. Mm. För att barnet leker, det är ju ett gott tecken på att barnet mår bra och är på en trygg plats. Det är något väldigt positivt. Så då har ju du som förälder skapat bra möjligheter för lek. Att barnet är utsövt och kanske inte hungrigt och sådär. Så då tycker jag man ska vara väldigt nöjd. Och leken är ju utvecklande även när barnet leker själv. När barnet sitter och leker fantasilekar. Och får gå loss totalt i sin egen fantasi.
Exakt. Då kanske vi bara egentligen in och stör ibland. För att vi har ju en bild av hur den där världen ska se ut. Medan barnet kanske har en helt annan bild av
faktiskt.
Det. Tänker jag ibland. Man kan se vissa vuxna som är fantastiska på fantasilekar, medan för oss många andra så, liksom, så här, kan man inte gå in i fantasin riktigt. Liksom. Varför är det så svårt för oss vuxna, tror du?
Jag tror att leken hänger ihop mycket med utvecklingen. När barn leker så utvecklas deras sociala kompetens, deras utforskande, empati, motoriska utveckling liksom av fysisk aktivitet. Och det där har ju vi väldigt mycket gjort. Vi har ju också fantasi och vuxna leker ju också, fast liksom på andra sätt. Typ när vi sitter där bredvid barnet och läser en bok och går in i en bok och i en berättelse, så fantiserar vi ju också. Och det är också en typ av lek, kan man säga, där vi får avkoppling. Och man kan ju se, om man tittar på hur barn leker, så ser vi också att leken förändras allt eftersom barnet utvecklas. Till exempel när barnen är 1, 2, 3 år, då härmar de rätt mycket. De leker bredvid varandra snarare än tillsammans. De bygger klossar för att träna finmotoriken och kunna balansera. Och sen när de blir så här 3, 4, 5 och 6 år, då utvecklas ju empatin jättemycket, den sociala kompetensen, roller, regler, rättvisa. Det får liksom jätteskjuts under de åren. Och då leker barnen andra typer av lekar. Så att leken hänger väldigt mycket ihop med utvecklingen, och det barnet tycker är kul, det är ofta, det går ju i linje med liksom hjärnans utveckling. Så det är inte så konstigt att vi tycker, alltså de flesta av oss tycker att det är svårt att leka.
För vi har gått vidare till andra utvecklingar. Liksom.
Ja, och jag tänker att så här, nu i helgen hade vi kusinerna här, och där är en 8 år och en 2-åring. Nu är ju hon mycket med våran 2-åring ändå, för att hon tycker om att ta hand om henne. Men de har ju inte utbytt av varandra i leken som hon har med jämnårig.
Nej.
Så, att,
så det är inget man ska dolt samvete för, helt enkelt.
Nej.
Men du, det här med kläder, och kanske främst då egentligen, för flickor pratar vi ju ganska mycket om tillsammans med Valerie här. Hur ska man prata med barn om liksom utmanande kläder? Valerie berättade om liksom när dottern kom i kort kjol och så vidare. Hur man liksom ska reagera på det, och hur ska man prata om det, helt enkelt?
Ja, alltså jag tänker så här, kläder fyller ju naturligtvis en funktion, det har alla koll på. Det kan man också lyfta fram med barnen. Prata om kläder och prata om funktionen som de fyller. Men kläder skickar ju också signaler. Och ser man det ur ett beteendevetenskapligt perspektiv och tittar på liksom människans historia, så har ju vi alltid i alla tider använt kläder för att väcka uppmärksamhet. För att smälta in och inte sticka ut. Det går ju inte gärna en maskerad direkt på en fest där alla är normalt vanligt klädda. Och det finns en anledning till att till exempel folk i rättsväsendet eller på en bank sitter i en viss typ av kläder. Liksom. Det signalerar någonting vad du jobbar med och sådär. Och det här tänker jag att man ändå kan prata med barnen om. Men man måste liksom sätta det i ett större sammanhang, särskilt med mindre barn. För de... Alltså det här, när du säger utmanande kläder, vad tänker du då? Liksom, magkorta tröjor och korta kjolar. Varför väljer du ordet utmanande?
Det är ju liksom någonting som man har lärt sig ska vara utmanande. Att det är sexuellt utmanande. Att man, och utifrån ett, liksom ett föräldraperspektiv så känner man väl liksom den här oron som väcks i den typen av klädmarkeringar. Ja, men som man kanske själv inte har menat om man hade det på sig. Men det har liksom fått den kontexten. På grund av hur det också hanteras i till exempel rättsväsendet i liksom våldtäktsfall. Ja, men hur var du klädd då? Alltså, sådana där grejer har ju påverkar ju att man känner att vissa plagg är liksom sexuellt laddade.
Ja, men exakt. Och där tänker jag med lite äldre barn, om vi säger när de kommer upp i liksom mellanstadiet, högstadiet, när de börjar komma upp i tonåren, då kan man ju liksom börja sätta det här i ett sånt där sammanhang. Man kan prata normer, normkritik, man kan prata vad vi har för kvinnosyn, vad det finns för en mansnorm, hur det har sett ut historiskt, vad kläderna skickar för signaler. Men också självklart att så här, du ska kunna gå naken. Det är inte en jäkel som ska ha åsikter om dig eller behandla dig på dåligt sätt bara för att du går klädd på ett visst sätt.
Nej, precis.
Men med yngre barn tänker jag också, och med äldre barn, att man måste hjälpa barnet att tidigt reflektera. För att ibland brukar jag rita upp liksom en bild av att om man ska tänka sig att individen är ett större sammanhang, och i det här fallet med normer, om man tänker sig då att man ritar en liten figur i mitten, en liten streckgubbe, och så tänker man sig att det är barnet. Och sen ritar man en liten ring runt, och så tänker man att den här sfären eller området, det utgörs av nära relationer, typ föräldrarna, nära viktiga vuxna som har väldigt stor inverkan på barnets utveckling och barnets självbild och sådär. Men sen finns det ytterligare liksom skikt runt omkring där det är liksom vart du växer upp, vilken kultur du befinner dig i, vilka normer som finns. Och kultur och normer, det är någonting som har skapats av många människor tillsammans över tid. Och i det här fallet så är det ju någonting vi tillsammans måste förändra tillsammans. Precis. Över tid.
Ja.
Och då blir det ju svårt för liksom individen som förälder att förändra det för våra barn. Och där tänker jag att man får hjälpa barnen att redan jättetidigt reflektera över vilka normer möter de? När man går in i en klädbutik och det är tydligt pojk- och flickavdelningar. Varför har inte en pojke kort kjol och magtröja? Varför har inte pojkarna de här färgerna eller flickorna de här färgerna? Eller varför leker man med olika leksaker? Att man liksom tidigt börjar själv att reflektera över det. Tänker representation, precis som vi pratade om i avsnittet om att prata med barn om rasism. Hur viktigt är att låta barn få växa upp och med en liksom bred representation av saker att välja mellan och att allting är okej. Så att de själva också blir rustade för att möta det där sen och själva kan ta beslut.
Nej, men tänk också så här liksom, just med korta kjolar eller det här som liksom har de här laddade värderingarna i sig tyvärr, så tänker man ju också ofta så här, eller i alla fall jag gör det, att man kanske är för ung för det, eller liksom lika mycket som det kan bli så här, nej men du är för gammal för en kort kjol. Så kan man också känna att flickor kan vara för unga för vissa typer av plagg. Och det är lite samma sak där, liksom, hur man ska lyckas vända på de här laddningarna i klädigt plagg. Det är så sjukt svårt tycker jag.
Ja, men det är precis som vi pratade om nyss, att det är väldigt svårt för individen själv att, mm. att förändra någonting som faktiskt är en norm som vi har skapat tillsammans över tid. Och där måste man ju någonstans tänka representation, man måste hjälpa barnet att reflektera över det och att själv ta beslut. Därför att med små barn som vill ha magtröja och kort kjol, de förstår inte, om du tänker ett barn i förskoleåldern, de fattar inte det där.
Alltså, nej, såklart.
Små barn lyssnar på, det finns liksom band där tjejerna går i magtröjor och korta kjolar, dansar något som ser ut som en del av en pardans, eller parningsdans,
exakt.
Snarare än barn som dansar för att det är kul till musiken. De kommer inte att förstå det där. Det är ingen idé att man pratar om det sexistiska eller de utmanande kläderna och vad det signalerar när de är så små. Utan det är ett samtal man får ta senare. Men där tänker jag så här, det finns en kvinna som också håller så här föräldraföreläsningar, och hon brukar likna föräldern vid en pilot eller att man sitter i flygledartornet. När barnen är små, då är man mycket av en pilot. Man tar med sig barnen, man påverkar jättemycket. Man tar beslut åt dem som man anser är bra. Precis som en pilot som kör ett flygplan gör det. Men ju äldre barnen blir, desto mer sätter man sig i flygledartornet. Man ska liksom ladda barnen med kunskap om livet och vad de möter. För att de själva ska kunna vara piloter i sitt eget liv. Så att ju äldre barnen blir, desto mer kan man ju prata om sånt här med dem. Så att de själva blir rustade med, okej, vad är det jag ser när jag ser det här bandet dansa på scenen? Hur gör de? Varför gör de så? Eller varför ser killavdelningen ut så här och tjejavdelningen så här? Och när barnen är små, då får vi ju helt enkelt se till att ta kloka beslut åt dem. Tänka representation, skippa det vi inte tycker är bra. För även om det är oskyldigt när man är så liten, de ser det som ett fint plagg, så vet ju vi med ett vuxet perspektiv att det här kommer ju påverka hur de blir bemötta, hur folk ser på dem, vad de har för förväntningar på dem, vilket i sin tur kommer påverka deras självbild och hur de ska bete sig. Det hänger ju ihop med det där som händer sen. Det händer inte över en natt när man fyller 14, utan det påverkas från start.
Just det.
Så att, ja.
Ja, svårt ämne helt klart, men väldigt viktigt att vi tar upp det för diskussion. Du är ju inne på det här med pojkar versus flickor och sådär. Och just det där med att liksom, pojkar leker med bilar eller flickor leker med dockor. Alltså, finns det något genetiskt där alls? Eller vad anser du i den här frågan?
Nej, alltså av den forskning som finns så vet jag att det finns vissa generella skillnader mellan liksom hjärnan mellan män och kvinnor. Men exakt vad vet jag inte. Men däremot så var jag på en föreläsning av en professor som jag hade när jag pluggade på mastern i psykologi på Stockholms universitet. Erfaren, duktig professor. Han föreläste då utifrån att man hade slagit ihop en massa studier om det som man i samhället kallar för kvinnligt och manligt. Och så hade man sett hur kvinnor och män var representerade där. Och de allra flesta individer, de rörde sig någonstans i ett himla gytter i mitten av kvinnligt och manligt, oavsett vilken könstillhörighet de hade. Det fanns några sådana där som man kallar för extremvärden. Att liksom i ena kanten så var kvinnor som hade mycket av det som vi kallar för kvinnligt, och så fanns det män som hade mycket av det som vi kallar för manligt. Men de var få. De allra flesta rörde sig i mitten. Så att man måste tänka att man ser individen där. Även när det kommer till barn och leksaker. Liksom.
Ja, spännande. För det där upplever man ju, eller jag upplevde ju att det var så ända fram tills de började förskolan. Eller i alla fall med min son var det verkligen så. Han hade liksom inget särintresse för någonting innan han började förskolan. Men plötsligt så började han komma hem med bilar. Och liksom, vi hade ju inga bilar i vårt hus överhuvudtaget innan dess. Men när han började förskolan så bara blev det plötsligt bilar. Och det var så himla intressant tycker jag. Att det blev sånt himla skillnad plötsligt.
Ja, men visst. Och man kan ju se det redan i treårsåldern där, så börjar de ju gruppera. Efter vad de ser och är med om. Och sen fylls de här grupperingarna med liksom information som hör till. Och är man inte uppmärksam där som förälder eller som personal i förskolan på till exempel att pojkar leker med bilar, och sen så tror barnen att så här, men det är det här som
Just det här är riktat mot mig och det här är inte riktat mot mig. Till exempel i reklam. Mm. Det påverkas också barnen av väldigt tidigt. Mm. Då börjar ju barnen fylla i de här grupperingarna med information som egentligen inte är relevant för gruppen. Ja. Men sen måste ju inte det vara fel i sig heller. Om man som pojke vill leka med bilar eller flickan vill leka med dockor. Utan det händer väl någonstans som när normen blir begränsande. När man tror att man ska vara på ett visst sätt för man har en viss könstillhörighet. Snarare än att man får vara fri.
Ja.
Så. Ja,
väldigt viktig avslutande mening kände jag. Jättebra. Tack, tack, tack Paulina Gunnardo. Och ja, normer. Det är ju verkligen ett ämne som kan ställa till det enormt för våra barn och för oss som föräldrar. Det vore intressant att höra era tankar om det här. Så glöm inte bort mammagruppen på Facebook så pratar vi mer där tycker jag. Kram och tack för att du lyssnar. Ha en riktigt härlig dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.